Du lyssnar på Den magiska cirkeln av Anders Sundelin, utgiven på Leopard förlag och inläst av mig, Otto Milde. Kapitel 1. Introduktion. Min mamma, Birgitta Bodén, föddes i Borlänge men flyttade 1919 som 10-åring till Sala. Hon kom med sin mamma och sina tre systrar Elisabeth, Ingrid och Karin. Kvar i Borlänge fanns fadern Erik Bodén av skäl som ingen i släkten lyckats utröna. Min mamma vägrade tala om sin pappa och vad som orsakat uppbrottet. Hon lär, har jag senare fått veta, har varit mycket fäst vid honom. Däremot talade hon gärna om tiden i Sala. Hon berättade om sin snälle morfar som välkomnade sin dotter och hennes fyra flickor, av vilka Karin, som var yngst, ännu inte börjat skolan och inte riktigt var som andra barn. Morfadern, Erik Holmstedt, var änkeman och bodde i en lägenhet på 2 rum och kök med adress Fredsgatan 21. Mamma och hennes systrar flyttade in i en likadan lägenhet i samma trappuppgång, också den på nedre botten. På andra sidan gatan låg en pianofabrik. Bredvid höll en snickare till. Min mamma talade alltid om sin morfar som järnhandlare. Men jag har förstått att det var vapenhandlare han först och främst var. Rörelsen gick under namnet E. Holmstedt, jakt- och sportaffär, och brukade göra sig hörd i Sala Allehanda genom radannonser som talade om att nu hade han fått in jaktgevär av bästa fabrikat och gärna tog begagnade hagelgevär i utbyte. Inför julen annonserade han om skidor, binslen och skridskor, bandyklubbor och bollar. Affärerna bedrevs från ett av de 2 rummen på Fredsgatan 21 med ett skyltfönster utåt gatan. Trångbott måste det ha varit också i den andra lägenheten, men det sa min mamma ingenting om. Knapert hade de, det berättade hon, och återkom gärna till både den ensidiga kosten och de ledsamma julaftnar då hon aldrig fått annat än hemsydda klädesplagg som bara var påbörjade eftersom hennes mor haft så mycket att göra, så många andra att sy åt. Hilma Bodén, min mormor, hade startat en syateljé som allt efterhand skulle utökas med anställda sömmerskor. I en av mammas julberättelser rusar hon ut på gården och skriker efter att ha fått ännu ett halvfärdigt plagg. I en annan överraskas hon av ett stort paket, i vilket det finns ett något mindre paket, och så undan för undan arbetar hon sig ner till ett vackert inslaget paket, och i det finner hon ett fikon och en handskriven lapp från systrarna. Fikon fick du, Zacharias. Aldrig hade hon blivit så besviken. Hur de bodde nämnde hon aldrig, även om jag förstod att det hon återgav av vardagslivet tilldrog sig i en lägenhet längs en gata i en stad jag aldrig besökt förrän några år efter hennes död. När hon talade om sin morfar såg jag istället för mitt inre en sekelskiftesvilla på landet, herrgårdsgul med vita knutar, glasveranda och en trädgård där han satt med sina jaktkamrater runt ett stort bord, flaskor och glas på bordet, rykande cigarrer, skratt och glada tillrop, gracila stövare som strök omkring i buskarna. Man hade nyss kommit från jakten, himlen var blå och det bara gått mot höst. Att jag bar på en så snevriden bild av verkligheten innan jag läst Tjechov berodde på att hennes historier om morfadern handlade om jakt och jakthundar, om glada sällskap, om fest. Mina olika föreställningar om det hem där hon växte upp gick givetvis inte ihop. Men för ett barn behöver det inte göra det. Barn kan leva i parallella världar. Jag antar att det var i skolan min mamma blev god vän med den 1 år yngre Britta Nilsson. I hennes ofta återkommande berättelser om denna väninna från ungdomen tonar en sorts ljusgestalt fram. Britta var så snäll.